Anna, hej och välkomna till avsnitt 18, tror vi att det är.
ja, eller 19.
Nej, jag tror att det är 18
Jaha,
faktiskt.
okej.
Det kan, jo, du har visst rätt, det är 19.
Oavsett så, hej och välkomna till Gutenberg Girls.
Ja.
Idag har vi inte bara Anna och...
Nanna.
Ja, med Nanna. Utan också Elias här igen.
Hej, Elias. Hej.
Ja, vi har liksom bara kidnappat dig, kan man säga.
Precis.
Ja,
verkligen.
Vi skulle vara med i ett avsnitt.
Lockar här med fantasy och så,
ja,
så blir man alldeles förtrollad.
Ja, vi pratade om det. Att det blev, vi skulle prata om ha ett avsnitt och så blir det avsnittet blir antagligen två avsnitt. Och sen blir det ett avsnitt idag.
Jajamän.
Och sen så har vi pratat lite om... Ja, men vi välkomnar i alla fall till dagens tema som är Tolkien. Och framförallt då den första boken i hans saga om ringen.
Ja.
Och idag är då alltså, vi pratar, har bestämt oss för att vi ska bara prata om den första boken i serien. Men när vi började prata om det så sa vi att det kanske skulle kunna bli två till då. För en för varje.
Ja, för grejen var ju att jag signade bara upp för att orka med en bok.
Ja.
Man har ju faktiskt haft roligt när jag har läst den boken. Och tänker läsa de andra.
Ja.
Så att därför så finns det potential att det blir fler avsnitt.
Ja.
Så långt kan vi väl våga. Liksom.
Ja, det tycker jag verkligen. Så vi lämnar det relativt öppet för att det skulle kunna bli så. Och det känns kul.
Ja.
Så idag så ska vi ha lite så här hur vi mår och sådär. Och hur vi känner inför avsnittet, tycker jag vi kan säga något lite kort om. Men vi hoppar läslista idag.
Ja.
För att vi har ju då, Anna har som sagt läst den här boken till idag. Elias har varit lite mer noggrann än jag i alla fall. Och varit lite mer... framgångsrik i sitt...
Men vi har ju läst dem här några gånger tidigare.
Men vi har läst dem här.
Men du har han kanske refreshat
lite.
Ja.
Mm.
Så det... Sen är det också att vi har insett att, alltså, vi har fått självinsikt.
Mm.
Att vi förstår att vi hinner inte med både läslistor och att prata om Sagan om ringen.
Nej, vi
i samma
tror
avsnitt.
Vi tror inte det.
Nej.
Vi får se hur långt det här blir.
Det har ju aldrig hänt, det sa du till mig en gång när jag var orolig för att vi hade för lite innehåll.
Ja.
Det är inte vårt problem, Anna,
nej,
att vi pratar för lite.
Nej, det är inte vårt problem.
Så det, nu har det börjat sjunka in, så att
ja,
vi har också
precis
fått feedback från,
ja, exakt,
från människor som har tvungna, alltså, känner sig tvingade att lyssna på vår podd.
Ja. Ja, stackare. Det kan låta lite om vår kära lilla gubbe.
Just det, Nelson är också
Nelson
med.
Är här.
Ja. Men hur mår du, Anna?
Ja, men jag mår bra. Jag känner mig väldigt taggad inför det här avsnittet faktiskt. Jag tycker att det kommer kännas roligt. Och jag tror att en av anledningarna till det är att du faktiskt har uttryckt det här liksom, tveksamheten till boken i sig, men framförallt till genren och sådär. Och jag tycker att det känns som att det som är kul med vår dynamik, din och min dynamik, så här, det är ju att vi tycker om lite olika böcker, men att vi ibland är helt överens. Att det är både och liksom. Och just nu tror jag att det kommer att vara väldigt kul för mig och Elias, som skulle kunna prata om det här, men har liksom lite olika, kanske lite mer likartade i alla fall fokus eller inriktningar och sådär, medan du har nog lite andra nya sätt att tänka på saker och ting, som jag tror att jag kommer uppskatta. Hur känner du, Elias?
Jag håller med dig. Sen så tycker jag också att det är mycket trevligare efter att du har sagt, jo, men det här är ju lite kul ändå, och jag kanske vill läsa de andra ändå och så. Det är det är en trevligare ingångspunkt än, ja, jag hade helt rätt, det här sög, det var inte värt det överhuvudtaget. Liksom.
Nej, precis.
Så jag tycker det är kul, och så får vi se lite vad som händer.
Ja, vi får se. Men kul! Och hur mår du, Anna?
Jag mår också bra.
Har du sovit okej?
Jag har sovit mycket, mycket bra. Och också härligt att lilla fönstret i det här lilla rummet som jag fick bo i, då ser man direkt bara snön och en snötyngd gran.
Ja.
Liksom. Det är väldigt härligt.
Ja.
Så jag mår bra.
Nästa.
Då kör vi igång, tycker jag. Jag tänkte på en sak nästan direkt. Att jag var ju tvungen att fråga dig, Anna, så här, är det här rätt bok?
Just
den
det
heter då Ringens brödraskap.
Ja.
Den heter ju inte Sagan om ringen.
Nej.
Den heter Ringarnas herre och det är den andra översättningen.
Just det.
Lord of the Rings, ja. Ringarnas herre. Det är ju mer direkt översättning. Men ja. Alla säger ju Sagan om ringen. Vad tänker ni om, har ni någon tanke om det här? Vad heter boken?
Ja, vad heter, vad säger
filmerna?
Jag säger ju Lord of the Rings.
Ja,
du säger på originalspråk alltså.
Jag tror jag gör det, men annars, jag skulle ju inte säga Ringarnas herre. Utan då är det Lord of the Rings, Sagan om ringen.
Mm. Så den här, de har misslyckats de här som försökte nyöversätta till Ringarnas herre.
Jag tänker att, ja det kanske de gör. Vi kan ju diskutera det här. Jag vill stå till mig här. Först vill jag säga så här. Det finns sjukt mycket att lyssna på. Det kan vi börja med att säga bara innan vi börjar diskutera själva. Men det finns jättemånga saker att lyssna på själv. Om man är intresserad av det här ämnet så finns det till exempel en otroligt bra svensk podd som heter Tolkienpodden. Mm. Och den är sjukt bra. Det är tre lärare som pratar och är jätteintresserade av de här. De går djuplodade in på jättemånga olika karaktärer, ämnen, allt möjligt. Och jag vill bara säga att det finns massa olika saker kring just Tolkien och sådär. Även på svenska. Och jag vill bara säga att det är väldigt kul. Sen det andra jag vill säga då när det gäller det här. Det är det här med översättningarna.
Mm.
Det är att när jag läste den här boken för första gången, oavsett vad den heter, så var det en helt egen, en väldigt gammal översättning.
Mm.
Och den översättningen, jag till exempel har under väldigt lång tid sagt hober istället för hobbitar, exempelvis.
Men för det var jag tvungen att fråga en vän till mig, som hela tiden använde hober. Är det här någon annan art nu i den här
världen? Men det är samma.
Men det var tydligen samma.
Ja, och då finns, den översättningen är äldre. På många sätt så kanske han gick lite för långt i sin liksom översättning. Att han kanske tog lite för stora, han försökte gå lite längre. Men ibland så lyckas han också bättre, skulle jag säga, än den nya översättningen. Så det beror lite på vad man gillar. Mm. Men jag vill bara säga att Hober och Hobbitar är samma sak. Och det här tror jag är lite samma andas barn. Mm. Det här som vi pratar om nu, nämligen vad heter det här egentligen? Men jag skulle säga att boken som vi har läst heter på svenska Ringens brödraskap. Och på engelska The Fellowship of the Ring. Det är alltså första delen i den episka sagan.
Och det är den vi ska fokusera på.
Men vi säger väldigt ofta Sagan om ringen, bara punkt. Och sen kanske man säger det första boken eller andra boken och tredje boken sådär, när man pratar i vardagligt tal. Vad skulle du säga?
Det håller jag nog med om. Kring det här med översättningar och så. Då är det ju, tycker jag i alla fall, extra intressant för att böckerna är ju menade att vara in-universe historiska accounts. Så att det är
just det.
Lite felöversättningar här och där. Det är inte nödvändigtvis, alltså ja, man vill ju kanske hellre ha originalspråket, men det är inte lika stort problem som många har liksom kallat det, tycker jag. Och sen också,
det är för att det är vanligt att när man pratar om historiska saker.
Och, ja, det blir lite fel här och där.
Ja,
och,
precis.
Och så. Men sen är det också så att
just. att det är
massa av sakerna har jättemånga namn.
Ja.
Och när man ska översätta alla de olika namnen, det är som hober eller hobbitar, och ibland så säger de halvmän eller halvlingar.
Ja. Just det. Mm.
Så det är...
Men det är lite olika vilka... Är det inte människorna som säger så?
Människorna säger ofta halflings.
Mm.
Och det är lite kul att utöver att det är en massa olika... Ja, men utöver att det är en massa olika översättningar så är det också många, många namn på varje karaktär som Vidstige blir liksom...
Just det, han heter ett olika
namn,
saker.
Ett namn av alverna, två namn eller tre namn från olika människor, och så kallas han något annat. Och
man kan också se det här med namn, att det är också någonting som är... händer i samband med att du går igenom någonting. Det finns karaktärer i böckerna som byter namn under berättelsens gång.
Mm.
Och de byter namn för av olika skäl. Men de skälen har bäring för människan. Eller trollkaren, eller vad det nu kan
eller
vara för
hoben,
någon.
Eller
hoben.
Ja.
Alltså man får, alltså så att, och det känner jag ändå att man kan känna igen lite, att man även i vår vanliga riktiga historia, att människor har fått, kanske en kung har fått en epitet liksom.
Mm. Ja, verkligen.
För att beskriva någonting.
Liksom väldigt länge sedan.
För länge sedan. Och det här är länge sedan.
Mm. Ja, det här är väl otroligt länge sedan.
Ja, det här är otroligt länge sedan. Ja. Ja, men jag tycker att det är kul.
Ska vi ta det här med, nu när vi ändå pratar om namn, så tänkte jag ju på namnet Gollum.
Mm.
Och så läste jag läste den svenska översättningen, så fick jag den engelska. Och då så stod det så här: han harklades och gjorde konstiga ljud i halsen, och därför fick han namnet Gollum. Och då var jag så här, det här makes no sense, tänkte jag.
Ja.
Så nu ska jag kolla vad det står i den engelska boken. Och då stod det he golloped, vilket jag känner igen från Yorkshire, att man sa ganska ofta om någon som åt på ett girigt sätt och så att det lät jobbigt. Och också men att man verkligen använder det ordet lite som slang. Såhär, golloped that up. Såhär. Och då tyckte jag att såhär, det här var ju väldigt kul.
Ja.
Att det är det som, att Gollum är glupsk.
Mm.
Liksom.
Mm.
Jag har alltid tänkt att det var något konstigt latinskt namn eller var såhär, någon mytisk person som jag inte kände till. Mm. Men det är liksom det som är grejen. Det gjorde mig på gott humör. Liksom.
Ja.
Roligt.
Ja, men om man tittar på hobbitarna, eller hoberna, de är ju lite mer så här en viss typ av, de har liksom vissa egenskaper, inte alltid bara positiva. Men det diskuteras ju mycket hur de är och att de kan vara liksom lite mer som, det är lite mer hemma folk, de vill vara hemma.
De är väl hemma hela tiden.
Ja, precis.
Alltså, och det är hela deras grej. Ja, flera, och de lever jättelänge liksom.
Ja, och de lever länge, men de lever också hemma. De vill inte röra sig så långt.
Sin trädgård,
ja. De har fest. Här som, ja, och de här som gör det, de är ju väldigt udda i hobernas egna ögon.
Mm.
De hober som rör sig, det vill säga
Som Bilbo.
Som Bilbo. Ja. Och Bilbo är ju, för er som har levt under någon slags sten under lång tid.
Jag tänker att ni bara förutsätter att folk inte är som jag. Alltså folk kan de här sakerna.
Ja, men vi säger i alla fall att
annars blir det väldigt segt.
Men Bilbo är då den som från början hittar ringen efter, eller som tar ringen från Gollum.
Ja.
Och det här sker i den lilla barnäventyrsboken som heter Bilbo. Och den boken är väl och värd att läsa, men den ska inte läsas eller göras någon tre långa filmers av, utan det är en barnbok.
Ja. Det är inte ens ni gillar.
Nu kommer mina åsikter här. Alltså vi såg första.
Vi ogillade mer än vad du gjorde.
Ja, det tror jag faktiskt att det är så.
Jag gillar inte jättemycket mer än någon av de andra långa.
Vi var så peppade. Vi gick och såg den, vi fyra, alla familjen.
Ja.
Och jag var så upprörd. Det var någon fruktansvärd scen med vilka var det? Det var någon...
De gick ner. Om vi ska prata om hur mycket vi ogillar den filmen, då får vi lägga till några.
Okej, förlåt, vi ska inte göra det nu. Jag bara säger att det var liksom, jag tänker att man har missat att, jag tycker att de här böckerna som vi nu pratar om egentligen, alltså Sagan om ringen, de tre böckerna, de är värda episka, stora, svulstiga filmer.
Mm.
För att det är episka, stora, svulstiga berättelser.
Yeah.
Men jag kommer ihåg från den här filmen, för nu när vi pratade om Bilbo och att han är lite annorlunda sådär, för att han vill gå utanför fylke och ut på äventyr. Men det är också en lång stor fest i den här filmen, kommer jag ihåg. Och att det är det som också boken inleds med, alltså den här boken, Ringens brödraskap, att de har den här jättestora festen och den är liksom väldigt detaljerat beskrivet.
Just det.
Vad de äter på, för liksom vad de säger till varandra, folk håller olika tal, det är väldigt mycket musik.
Mm.
Så att Bilbo är ju både så och att han har den här äventyrslusten.
Ah, just det.
Men de flesta hobbitar vill mest dricka öl och ge varandra presenter. Ah. Det är också en grej att de ger varandra presenter hela tiden. och ger att de cirkulerar presenterna.
Ah.
Ja, men jag tror att det är mer på ens födelsedagsfest så ger man andra presenter.
Det
är liksom...
Det är viktigt.
Och Och man måste ge alla som kommer på kalaset en present och kanske inte blir världens bästa present.
Nej.
Och man kanske inte får världens bästa present, då kanske man ger vidare den.
Ja,
så
ja.
det är liksom en
Men de är liksom, de är konkreta varelser liksom. Ja. Det är mat och presenter som
just
de
det.
Gillar.
Och då kan
och
man säga,
trädgård.
Ja, och varför började jag prata om det här? Jo, därför att jag tänker att det tycker jag också kan visas i hur de är namngivna. De heter liksom Bigfoots och
ja, just
såna här.
Det.
Alltså de är namngivna lite mer konkret. Medan den som, när du pratar om så här, jag trodde det skulle vara mer latin och så. Där, det är ju alver. Och det är ju att
den heter mycket underliga saker.
Ja, jag tänker att det inte är så mycket latin som han var ju väldigt inspirerad av finska till exempel.
Mm, det visste inte jag.
Nej,
han är
tolka.
Ju lingvist.
Ja, han är lingvist, han som älskar språk och uppfinner ju alviska i samband med det här. Och lägger enorm tid för att skapa ett helt eget språk.
Flera
egna språk, ska jag säga. Ja.
I det här universet.
Ja, i den här världen. Och jag tänker att det är ganska intressant att han börjar någonstans i hans ursprungliga önskan om någonting. Och sen så, alltså att han vill skapa språk och intresserade språk och sådär. Ja, jag tänker bara att det här är någonting som man kan se även i namngivningen.
Mm.
Ja.
Tycker jag i alla fall.
Däremot så känner jag lite att jag måste trycka upp mina glasögon här och säga att det är ju dock så att namnen är inte deras faktiska namn. Som jag var inne på, det här är en historisk återberättelse, så det vi får är människornas nedskrivna berättelse. Så egentligen, alla hobbitarna har andra namn. Och det ska man inte gå in och googla, för namnen är jättetråkiga och fula. Men allas namn är egentligen lite annorlunda. Och...
Men det här är något som har liksom djupdykt då?
Ja, när man djupdyker i hans olika skrifter och brev och allting, så får man reda på att dels så, alla berättelserna är samlade i den här röda boken, The Red Book of Westmarch.
Mm.
Och så är det översatt från olika ställen. Så. Men sen är det också namnet Gollum. Det är ju inte Gollums faktiska namn, utan han heter Smeagol.
Ja, just det.
Så det är...
Men de kallar honom Gollum för att han gör det här konstiga ljudet.
Han är ju... Ja. Och det här är en någonting
som... de gillar inte honom.
Jag tycker att vi ska prata Nej. Lite om Gollum senare. För han är mer i flera andra böcker.
Men då kan vi fortsätta prata om hobbitarnas linne istället. För det är det vi är inne på.
Ja,
hur de
precis.
Är liksom.
Ja.
För att det tyckte jag... Först tyckte jag att det var lite gulligt. Och sen blev jag liksom störd på riktigt av hur extremt liksom lätt distraherade de här.
Ja.
Till exempel när så här, jag tror att det är Frodo. Ja, nu måste det ju vara. För Bilbo är också ganska lätt distraherad. Men Frodo får reda på liksom att det är ett mörkrets första kommer efter honom och kommer liksom ödelägga hela hans liv och värld.
Mm.
Och då är han så här, ja, men det glömde han snart bort för att det var så mycket äpplen på träden. Och det var höst och snart skulle äpplena skördas. Gud vad trevligt, då kan vi göra äppelmust och ha fest.
Just det.
Att de är så otroligt... i nuet.
Ja.
På ett först gulligt och sen provocerande.
Men de är ju naiva, eller hur? De har någon slags naivitet i sig.
Ja, det kanske
de är väldigt mer,
det.
De är inte på något sätt beskrivna som någon lite mer... De är liksom mer... ja, men liksom... ja, godmodiga. Liksom. Och det gör ingenting och sådär. Jag tror att det är det som gör att han orkar bära ringen.
Att han inte kan tänka så
och
långt.
Och jag menar, Gollum är ju också en är ju också
han ser mer de positiva aspekterna än de negativa aspekterna. Jag tror man snarare ska säga det så. Man kan tolka det som att ja, men, han bara glömmer bort de här otäckheterna. Men jag tror snarare det är så att han distraherar sig. Det är för stort för honom att tänka på det. Det är för
det är också så här, han är ju för sen liksom, att gå i väg med ringen också.
Ja. Precis.
För jag tror att han bryr sig liksom inte riktigt med sånt där.
Nej, men jag tror att
och sen tänker
han
också
bara
att han
har
inte
aldrig
vet det heller.
För den typen av fara. Han vet inte vad det innebär.
Nej.
Och det är ju något som...
Så kommer ju aldrig Gandalf heller, för Gandalf skulle ju komma tillbaka.
Mm.
Ja.
Så att han vet väl inte riktigt när skulle jag gå nu igen.
Nej.
Så, kanske ska vi dricka lite öl istället idag.
Men sen är det också värt att säga att det går ju 20 år eller någonting. Från festen till att han lämnar hemma.
Ja, ja.
På tal om det här. Att det tar lite tid.
Det, ja.
Ja. Gandalf hade ju kunnat komma lite tidigare kanske.
Ja, verkligen.
Kan man tycka. Men vem vet vad som egentligen hände bakom scenen och sådär. Men jag tänker att jag tänker också det att jag tror i alla fall att det är den här förmågan att vara intresserad av hur goda äpplena ska bli.
Mm.
Och, eller hur viktiga potatisar är. Eller vad gott det är med öl eller tobak.
Det finns ju också ett ställe när Tom blir upprörd. Då kastar, jag tror att det är Vidstige, ett äpple i huvudet på någon elak gubbe. När de äntligen ska fly.
Mm.
Och istället för att Sam är så här, bra gjort, så hade jag synd på ett så gott äpple.
Mm, just det.
Det är väldigt hobbyskt.
Det är väldigt hobbyskt. Mm. Det är det verkligen.
Och det är lite sjukt på något vis.
Men det är också, jag tror att när man pratar om ringen, vi kommer ju in lite på det, du har ju en fråga om det, såg jag, men jag tänker liksom att vi i ringen, den här fruktansvärda tyngden som det är att bära den här ringen, som är på något sätt, den är för tung för de här små varelserna.
Mm.
Den är för tung för både Bilbo och för Frodo. Och den är, och
fast det vet inte. Den är ju för tung för alla andra.
Den är tung.
De andra vågar ju inte ens ta.
Men det är det som är min poäng. Mm. Nämligen att jag tror att den här godmodigheten och den här sätten att se på det här sättet gör att han orkar så pass länge som han gör.
Mm.
För om han inte hade...
Det är godheten i och
jag tror det naiva. Och det är liksom enkla i livet.
Mm.
Och att det inte är några storslagna planer på att ta över hela universum liksom.
Nej, för de vill bara dricka öl och vara
i trädgård. Medan däremot andra då, som har tagit upp ringen.
Mm. Men Gandalf vägrar ju ha den till exempel.
Ja, därför att, och det finns ju en annan, nu är det också en annan, jag vet inte hur mycket man ska prata om det här, men det finns ju flera personer som säger, jag kan inte ta den här ringen.
Mm.
Därför att jag skulle kunna göra fantastiska saker, men jag skulle också förgöras.
Ja.
Eller jag skulle... ta upp den här med planen att göra
goda saker, men det skulle inte bli så. Precis. Och det handlar inte i den här boken, vi får prata om det vid senare tillfälle, men jag tycker ändå att det är något som vi kan komma tillbaka till.
Mm.
Och det tror jag, det gäller Gandalf och det gäller andra individer som inser
i den här boken.
Ja, men inte det här situationen är väl inte med i den här boken. Det är väl nästa boken då.
Nej.
Nej, det är mer den här
boken. Jaha, är det?
Ja.
Ja, okej. Okay. Så då är det Galadriel till exempel. De är alla sådana.
Mm.
Och de säger, jag skulle göra det här bra, men jag gör inte det. Jag skulle inte klara av det.
Nej, exakt. Jag skulle vilja göra det bra.
Jag skulle vilja göra det bra, att det går inte. Medan Frodo är den som säger, jag kan bära den.
Och den här människan säger ju också på slutet att han vill ha ringen. Och jag vill, det är också med i den här boken. Vad heter han nu då? På något på B. Ja, exakt. Han vill ju bara ge, vi struntar i att få göra ringen, jag kan ta den istället och så kan jag bygga upp ett rike. Och... Mm.
Men Boromir är ju ute efter,
Boromir,
och det var lite det som jag var inne i, vi pratade lite om det här i samband med när vi pratade om fantasy i förra avsnittet, eller förra avsnitten. Då pratade jag lite om det här med att man måste också tänka på att de här människorna har väldigt olika perspektiv. Och Boromir kommer från en väldigt speciell plats som ligger precis bredvid Mordor och som blir attackerade hela tiden och sådär.
Mm,
han kommer från en, man måste tänka, eller jag tänker i alla fall så på honom, att han klarar inte av det här, den här makten. Men han är så pass färgad av sitt liksom liv där.
Det är
så att han har egentligen Gondor, alltså, där han kommer från det, Gondor. Men alltså att han inte kan säga något annat än, ge mig ringen, jag vill ha den.
Liksom. Ja, sen är det ju också så att, gud, det är en av de bästa sakerna med den här boken, är att det finns verkligen så mycket kring varje grej. Dels så, han är ju inte egentligen den som är menad att följa med brödraskapet, men jag vill gå tillbaka till det här att han är formad av sin omgivning och att de är i kampen, för det är ju också något som beskrivs kring hobbitarna, att de är bokstavligt talat skyddade av andra och att de har inte krigat på flera hundra år. Och det är ju alltid intressant för oss som svenskar att prata om folk som inte har krigat och som skyddas från horderna och så.
Och vad det gör med människor att bli hotade.
Ja, eller hobbitar i det här fallet.
Jag jobbade askra till det.
Precis. Men att de har skyddats från farorna. Så uppe i norr så har ju Aragorn och hans kumpaner gått omkring och skyddat dem. Och de skyddas av alverna och de skyddas av andra. Och det har varit så pass länge så de förstår inte ens att de är skyddade. Och det är återigen det här att de tänker inte ens på de negativa sakerna. Utan istället ska de helt tänka att men det var väl synd på äpplet. Istället för, det där är ändå en person som arbetar i långa loppet så arbetar han för Sauron. Och spionerar på dem. Så att kasta ett äpple eller något hårdare kanske inte är helt fel. Men det är intressant det där att det går verkligen tillbaka, och han har skrivit den här djupa världen, och jag tror att det är en av anledningarna att för att dra tillbaka till förra avsnittet, att det blir den här gigantiska genren av fantasy, att folk vill skapa så här djupa världar där allting har lite av ett svar. Ja, jag tycker det är kul. Och så är lite problematiskt att inte kunna prata om det här är ett svar för när vi väl träffar nästa karaktär så. Men du har ju sett filmen alltså.
Vi spoilar ju inte någonting här. Vi tänker ju också att vi pratar om den här första boken och att vi hoppas att det kan vara kul liksom. Och sen så får man blanda ihop lite. Och så.
Men sen är det ju många saker som är lite annorlunda, och dels så är det Boromirs bror Faramir, han är rätt annorlunda. Men det är även saker i den här boken, och nu vet jag att vi har lite av en struktur och saker, men jag vill hoppa över lite för Tom Bombadil tog ju du upp som specifikt. Det här var ett av mina favoritbitar, och det tyckte jag var så intressant, och det är ju helt bortskuret ur filmerna. Så jag undrar,
då har jag kanske gillat filmerna om det
kanske,
men ska vi börja prata om
vi kan väl hoppa lite och säga det,
såklart.
Så kan vi gå lite till Tom Bombadil,
för det hänger lite ihop med också att jag tänker på det här med hobbitarnas linne, alltså det finns någon slags godhet, någonting naivt. Att det är någon slags här, Tolkien var ju katolik och väldigt beläst liksom, att det finns något slags tema med vem är en god person? Vad är godhet? Är det någon som gillar äpplen och öl liksom, och som inte tänker och planerar? De är inte manipulativa riktigt. Samtidigt så har de ju den här sammansvärjningen att de tjuvlyssnar på Frodo, Sam och Merry och Pippin, och sen får följa med bara för det. Lite så här, okej, men nu vet ni det här så nu får ni komma. Och sen är det ju så att jättemånga andra också vet mer än vad Frodo tror. Och, så det finns lite sånt. Men,
för en av anledningarna att de får följa med överhuvudtaget är ju för att de ska bli nio. De ska vara nio för att kontra ringvåldarna.
Okej. Det förstår man inte i början. Men jag tänker på det här med en god person. Och sen då, för jag tycker att Tom Bombadil och den här Goldberry, som är hans fru. Hon är någon slags vattenväsen. Hjortron Guld tror jag hon heter på svenska. Att de är ju också bara goda. Och liksom övernaturliga på ett, till och med inom fantasygenren så är de liksom extra, jag upplevde dem som någon slags gudsgestalter. Och typ att hon är så här urmoder, hon är floden, livets flod tänkte jag på då i Bibeln. Att hon och Tom är någon slags här, kanske Adam och Eva eller liv, en symbol för livet, och också att Tom är mästare, master, jag tror att det står han råder i den svenska översättningen. Han råder över naturen. Jag tyckte i den engelska versionen lät det mycket tydligare, så he is master. Och de frågar också, vem är Tom? Jag tror att det är Frodo som frågar. Och då är svaret, he is. han är, vilket också är en sån här gud,
det är
jag
gud,
är,
jag
själv.
Är
liksom.
Det
ja.
Är till och med så direkt där, taget ur Bibeln.
Då, ja. Precis, då blev jag omedelbart mycket intresserad av
men
det här. Va, ja. Vad är det här liksom? Ja. Och varför är de med? Och han är också helt orädd för den här ringen. Han säger, ja, man får se den där ringen då. Och så typ skrattar han och Frodo blir lite så här, och han verkar inte ens ha någon respekt för det här.
Nej.
Och blir lite liksom skygg och så här.
Mm. Han störs inte, han blir, det händer ingenting med honom.
Nej, han bara, ja, och sen sätter han på sig ringen på lillfingret upp och snurrar runt den och han försvinner inte då.
Nej.
Och så bara han säger, ja men ta ringen då, ja ja, förlåt om du blev sur.
Mm.
Ja ja, nu ska jag gå ut och råda över naturen, vi ses imorgon.
Men här, och jag tycker att det är intressant att du pratar om Adam och Eva, alltså i den, på det sättet att de lever i alla fall i början i Edens lustgård och att de, Tom Bombadil och Hjorton Guld bor också i någon slags
paradisiskt
liten ö som inte...
Och det verkar bara vara dem.
Ja, och det är intressant faktiskt att du associerar på det sättet. Jag tror... jag tyckte till exempel att det här var en konstig grej när jag läste första gången. Alltså, för den i hela det här avsnittet känns som en helt egen bok.
Mm. Ja, det var en annan ton i hela det. Och då var jag så, det här gillar jag. Åh, vad kul. Så bara, det var bara ett kapitel, eller två tror jag.
Just det.
Ett och ett halvt typ.
Ja.
Men man kan ju så säga det att Tom Bombadil är ju en fan favorite. Flera människor som tycker väldigt mycket om Tom Bombadil och berättelsen om Tom Bombadil. Och sen så finns det då de som känner att det här är bara konstigt. Att det här är instoppat så här. Så det beror lite på vad man är för. Har man för linne själv.
Inrid kan man ju säga.
Och varför kan inte han hjälpa till liksom? Det finns ju också
en distans. Han är ointresserad, det är det jag menar.
Han
är någon slags...
Ja, för att han... Och jag tänker
han står över hela det här.
Ja, och jag tror att det handlar väldigt mycket om att... han intresserar sig inte liksom för... the affairs of men.
Han är ju också extremt lätt distraherad och beskrivs under rådet som att han skulle lägga undan ringen och så skulle han glömma bort den liksom.
Ja.
För de frågar ju
ska vi inte bara lämna ringen med honom?
Precis, just och Gandalf säger det vore inte så bra för honom. Han bryr sig inte liksom. Så han är ju ännu mer hobbitig om man pratar om det här lätt distraherande.
Det var det jag tänkte, någon slags godhet liksom. Vad är godhet då? Att liksom en ännu mer lättdistraherad person som inte bryr sig om någonting, är det en god person?
Ja,
så här, ja det är en sak, det är en konstig mångfacetterat hur godhet porträtteras eller vad som är en
jag tänker på honom som en force of nature snarare än som en individ egentligen.
Ja, men det står ju att han råder över naturen, his master
som trädgårdsmästaren. Alltså som vi ska vara i Bibeln.
Ja, precis.
Om man pratar om Bibeln.
Jag måste hitta
vi ska,
det där.
Vi ska också råda över vår jord.
Får jag läsa ett litet citat om när han berättar om vem han är?
Ja.
Först så finns det att de frågar hans fru. Nej, Gyllenbär heter hon i den nya översättningen. Vem är Tom Bombadil? Och hon svarar då, han är. Och sen så säger hon, träd och gräs och allt som växer eller lever äger sig själva. Tom Bombadil är den som råder. Ingen kan hejda gamle Tom när han går i skogen, vadar i vattnet eller gör sina språng uppe på kullarna i ljus eller skugga. Han fruktar inte att Tom Bombadil råder, or he is master. Och när han själv säger, de frågar också, vem är du? Så säger han, jag är den äldste. Tom var här före floden och träden. Tom minns den första regndroppen och det första ekollonet. Han gjorde stigar innan de stora gjorde några. Och han såg de små när de kom. Han var här före konungarna och gravarna och kummelgastarna. När alverna färdades västerut var Tom redan här, innan haven kröktes. Han erfor mörkret under stjärnorna innan det fanns någon fasa. Innan mörkrets herre kom utifrån. Det här tyckte jag också var väldigt mycket så här första Mosebok, typ, när jorden skapas.
Just det. Jag tänker också att om man tänker in sig in i att man är där under väldigt lång tid.
Mm.
Och man går där och påtar och tiden är helt annorlunda för en. Och man är nästan inte en person utan man är någon slags väsen som bara finns där och har en uppgift. Ja, jag vet, jag tänkte att jag ska visa Anna. Mm. Sen. Men och då tänker jag så här att då kanske det inte är så konstigt heller att man inte, att man tycker att det är lite töntigt med någon slags härskare även en ring.
Mm.
Ja. Som försöker att ta till sig all makten. De har liksom inte, jag tror att Tom Bombadil tänker, den här personen som har försökt att göra det här, eller de som försöker ta den här makten, de förstår sig inte på någonting. Därför de har inga perspektiv, så som jag har. Men han bryr sig då inte om de andras perspektiv som han har hållit på och gått omkring i de här alla tiden. Jag tänkte, jag tog fram The Adventures of Tom Bombadil.
Ja, just det, han har en egen liten bok.
Han
ja.
Har en egen liten bok som vi har i vår lilla bokhylla här.
Alltså, och det med alla de här verserna som vi ska prata om sen också. Ja, det är så mycket verser.
Det finns lite, men jag tänkte att du kunde tycka att det var kul att se den.
Mm.
Mm. Ja, för han är ju då egentligen, en av anledningarna att han känns som att han kommer lite utifrån det, för att han kommer lite utifrån för att han kommer från de där verserna som skrevs innan. Liksom.
Mm.
De olika små berättelserna. Och han pratas väldigt mycket om, för att det är ett av de här mysterierna. Och just på grund av de här, han är den han är, biten som många såg som, ah, han är gud.
Mm.
Var det många som tänkte, och det är en av de som direkt bemöts, för Tolkien har en massa brev som nu studeras, och där skriver han specifikt att nej, det är inte Gud, sluta. Mm. Liksom, Gud är en karaktär i de här böckerna, eller en karaktär, men det finns ju en god och liksom kraft som skapar världen och som styr omkring och som skickar ut sina änglar / trollkarlar att fixa världen. Så han blev lite irriterad på folk när de skulle...
Tom Bombadil är inte en gud.
Ja.
Nej. Men man kan ju dra andra paralleller.
Jag tänkte har Adam och Eva kanske.
Ja, eller bara en sättet som vi skulle ha levt.
Precis, han är kvar i ursprunget.
Han är kvar i ursprunget, och det ursprungliga tror jag tilltalar Tolkien väldigt mycket. Som författare och som person.
Naturen och det gamla livet och den pittoreska liksom
det är mer
the Shire, det är ju något som kommer tillbaka flera gånger som något som är liksom gott i sig.
Just det.
Och han ser ju inte något negativt med det här att vara den som fokuserar sig snarare på äpplena än på världens trubbel. Utan han tycker att det är något viktigt och bra.
Gutenberg Girls. Badam, badada.
Det är intressant, speciellt när man läser det som idag. Och så ser man, men Sam är ju liksom en tjänare.
Mm.
Det är ju så konstigt.
Det är så konstigt.
Att han är en undersåte.
Ja. Liksom.
Men dels när det här skrevs och sen med den här lite gammalmodiga synen. Så det är inte något negativt.
Mm.
Liksom, för Tolkien så är det inte dåligt att vara bekänt, utan det är bara en sak man är.
Mm.
Jag tänker att det är väl lite så att man är det man är.
Han offrar sig ju verkligen enormt. Vi måste ju prata mycket om Sam i senare böcker, men alltså han är ju en väldigt spännande karaktär.
Verkligen, han är otroligt lojal och trogen. Men jag tänkte bara för att haka i det vi pratade om med det här med trädgårdsmästaren och det.
Mm.
Och det här med äpplena. För äpplet är ju också en biblisk symbol. Att Eva äter av kunskapens äpple.
Mm.
Och länge höll jag på att fundera över de här ringarna och varför alverna var med där. Och jag frågade min kompis som älskar Sagan om ringen. Så här, men varför var de med? Är inte de goda?
Mm.
Och då till slut så fanns det ett stycke där det står att det handlar om deras kunskapstörst.
Mm.
Att de ville vara med och smida de här ringarna.
Mm.
Och därför så blev de liksom lurade eller utnyttjade på något sätt.
Mm.
Alltså, det tror jag inte är riktigt. Nu måste jag säga att Silmarillion och alla olika
andra historiker. Jag har tyvärr inget citat med det. Men det stod någonstans här. Att de var med på grund av deras kunskap. Det kan vara Gandalf som sa det.
Ja,
sen men det kan man väl hålla med om att de har kunskapstörst.
Ja, men anledningen att de skapar ringarna till att börja med, det är för att de håller på och tynar ut i den här världen.
Okay.
Så de binder fast sin livs liksom kraft så att de ska kunna stanna lite längre, vilket i sig kan ses som något negativt.
Ja,
att de
inte
åker ut när de borde. Men
just det, de följer inte någon slags
den naturliga...
Ja, men precis, de försöker manipulera sin livscykel.
Precis, men ja,
okay.
det är ett problem med att det är väldigt mycket bakgrunds liksom information. Så jag måste...
Men för mig blev det i alla fall en, så här, ja, men en förklaring. För annars lät det så konstigt så här, att de slår sig i kast med liksom, att göra jättemaktfulla ringar. Så här, när man, ja, det borde de ha kunnat förutse att det här kommer nog bli knas.
Ja, det borde de ha kunnat förutse. Det skulle de ha förutsett redan från början, ja. Och den ring som vi faktiskt talar om, alltså den herren... Även de andra ringarna, så att
just
säga. Den ring som one ring to rule them all. Den ringen görs ju också i smyg, i lönndom. Liksom. Det är inte så att så här, att det är så det var tänkt, så att säga.
Nej, nej.
Men även utan det så kan man ju tycka att det är ganska farofylld uppgift att hålla på att göra de här typen av ringar till vem som, vilken,
ja,
vilken grupp som helst av människor, alver,
det har nog varit min hobbitar, liksom, första överhuvudtaget, ingång liksom. Överhuvudtaget till hela den här bokserien, att liksom, det är väldigt mycket tjat om den här ringen. Varför finns den ens?
Ja, men den, varför liksom... den finns, det kan man ju förstå, alltså att det finns i det här fallet då en ondskefull person som, alltså Sauron, som vill ha makt över allas ringar. Men jag tänker också att bara det att ha en sån där ring är ju i sig en makt. Alltså även de som så småningom blir ringvålnade, alltså de här kungarna, nio kungar, de blir ju också, det är ju också en maktsymbol att få en ring. Så jag tänker att, och vi människor som ju läser det här, de här berättelserna, vi vet att makt korrumperar.
Jag det tänkte när jag var i min vildaste tolkningszon att den här hela Sagan om ringen handlar om äktenskapets bojor. Det hade varit, nu har ju tolken sagt att det här är inte en allegori.
Nej.
Inte om kriget.
Nej.
Och, men kanske om äktenskapet, det kanske inte är så. Alltså att det kan bli så när man gifter sig, så blir det, känns det som en börda liksom, och så skiljer man sig för att liksom, det blir för svårt, för tungt att bära detta löfte typ. Något sånt satt jag funderade på.
Men han hade väl en väldigt väldigt stark kärlek till sin
hustru. Hade han säkert. Men det är bara roligt. Alltså det är roligt om man skulle ha en sån, att det handlar, det skulle vara väldigt roligt om det handlar om det. Väldigt mycket jobb i onödan med alla dvärgar och alver och fylke och
det blir så. Också konstiga äktenskap när det är tre alver och nio människor.
Ja, det är ju inte sen bara en ring.
Nej,
det är inte bara en ring.
Men det här med
allegori. Men det finns ju löfte i ringarna, vill jag bara säga. Det är ju absolut. Det finns löften i ringen att du tar emot, du får saker genom ringen. Du ökar vad det nu är. Och när jag tar emot ringen och sätter på mig den, på samma sätt som när jag gifter mig, så finns det ett löfte där om att försöka. Sen kanske inte alla människor lyckas i sina äktenskap och sådär. Men alltså det finns ändå löfte oavsett. Och det är samma sak med när man har ringer i andra sammanhang. Man kanske har en bär en ring. Till exempel finns det ju en hel del munkar. Alltså så här bröd, människor som tillber Gud och vill spendera sitt liv. Som nunna eller munk eller som broder eller syster. De bär väldigt ofta ringar till exempel. Som någon slags symbol för sitt löfte. Och så, jag tänkte bara skulle nämna det. Det finns ju andra än de som gifter sig, så att säga, som ändå använder ringen som
ett sätt. Jag tror inte riktigt på den här tolkningen.
Nej, men jag tycker att det är kul.
Men jag
tyckte också det är roligt, det var roligt. Att
det är roligt att tolka. Förlåt, jag tyckte också det är roligt bara att han har sagt att man inte får, han vill inte att man tolkar det här. Men det kunde ju du massa om, Elias, varför han sa det.
Ja, nej, men det är återigen ett av problemen är att han använder ord som folk inte nödvändigtvis använder ord. Så när han pratar om allegori så menar han att tolka det som exakt någonting annat. Att läsa in det. Och det han var emot var ju att man ska läsa det precis som om att det är andra världskriget eller första världskriget det handlar om.
Just det.
Ja.
Och snarare andra världskriget, för en av sakerna är ju att Sauron är egentligen bara the upstart. Det finns ju, allt det här har hänt en gång tidigare med den riktiga bad guy som är
mentor. Men det berättar, säger de väl? Det är ju fan med att de pratar om.
Det är mycket möjligt. Men det kan också vara en av anledningarna att de här ringarna ens skapas, för att de tror att de redan har vunnit och the bad guys har redan förlorat. Och så de är lite nonchalant eller vad man ska säga. Men i alla fall så det han är emot, det är att man ska försöka läsa liksom, ja men Sauron är Hitler och
typ ringen är atombomben.
Precis. Att det ska vara liksom direkta en och en inläsningar. Men han har samtidigt sagt att han vill jättegärna att man ska ta teman eller läsa in och analysera, som du var inne på med äktenskapet. Återigen, jag tror inte att han skulle hålla med om det, men han skulle uppskatta den typen av läsning.
Att man gjorde det ändå.
Precis.
Han vill bara inte att man ska liksom, man inte fastna i att det här handlar om kriget. Liksom.
Ja, och han vill inte att man ska göra den typen av ett till ett och sen dra slutsatser från det. Speciellt som för honom var ju det någonting som folk gjorde och ställde frågor om hela tiden. Liksom. Mm. Så för oss kanske det är lite weird att den här boken har, att han explicit säger det i början. Men när han skrev det så var det ju liksom i en kontext av att det hände hela tiden. Liksom.
Just det.
Men jag tänker också att han spenderar väldigt lång tid med de här berättelserna. Han spenderar väldigt mycket av sin energi, sin kreativa ådra, i att göra de här sakerna vi var inne på, att han skapar flera språk och han skapar bakgrundshistorier som han kanske inte ens tänkte att någon skulle se, liksom, men som vi alla är intresserade av, sådär, som blir intresserade av de här verken. Jag tänker också att då vill man inte heller att det här ska bara vara en grej. Slam dunk, som du är inne på, att det ska bara vara sådär, det blir också väldigt konstigt. Och när man pratar om till exempel krig och fred, ondska och godhet, då blir det också, tycker jag, för platt om det inte finns stora gråzoner. Jag tror att det blir väldigt konstigt, och jag tror också att det är en av de sakerna som han upplever, oavsett om man tänker att han blir influerad av sin tid i världskriget. Det är klart att han blir det.
Ja.
Självklart blir han det.
Mm.
Det är klart att han blir influerad av sitt sätt att se på kärleken, eller sitt sätt att se på kriget, eller sitt sätt att se på godhet och ondska, att sitt sätt att se på Gud eller vad det kan vara. Det är klart att det måste man ju få bli som vilken skapande individ som helst. Man blir influerad av det som man ser och upplever.
Och just så här, symbolen, alltså att man tänker på atombomben och ringen. Det är en ganska intressant tanke. Så här, hur förstör man någonting som finns?
Ja, men det är som ringen, också...
Typ. Den är väldigt svår att förstöra. Liksom.
Ja, men det är också... blir också väldigt kortsiktigt eller väldigt tråkigt och platt. Om det bara blir
det. Om det bara handlar om det, ja, absolut.
Det måste få handla om andra saker också.
Ja, han skrev det som ett mytos, menat att man ska liksom läsa in sitt eget liv och ta inspiration och sådana saker. Det får man tänka på den här, det är ett av de bästa citaten tycker jag. Som har att göra med när Frodo får reda på det här och Gandalf pratar med honom.
Mm.
Då säger han... Frodo säger, I wish it need not have happened in my time. So do I, said Gandalf. And so do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us. Så ja, det för honom så var ju det att alla hans barndomsvänner dog i första världskriget.
Han var ensam kvar.
Det är liksom när de mörka tiderna kommer så ska man ha någonting att kunna läsa och liksom om man alltid bara tar det till andra världskriget, då kan det vara ett problem liksom. Men man ska kunna applicera det på sitt liv, och det tror jag är väldigt väldigt bra. Ja, vi kommer ju tillbaka till det här. Att vi tycker böckerna är väldigt bra.
Gutenberg Girls. Badam, badada.
Men jag tycker också, jag tycker att du har rätt i det. Och så tänker jag också så här att i den situationen som där man befinner sig i den mörka. Där det finns ju någonting väldigt starkt i längtan. Och att drömma sig bort från den situationen som man är i. Jag vet att när vi pratade om fantasy så pratade jag mycket om det här med, du nämnde det här med eskapism. Och jag sa det att för mig är det viktigt att kunna få vara i min bubbla, i mitt läsande. Och att fantasy påverkar mig ännu mer in i den bubblan. Eftersom den är så fantasifull. Ja. Att den tvingar mig att använda min fantasi mer än om det bara är en vanlig bok. Inte för att det är bara, det kan vara helt fantastiskt. Men det hjälper mig ännu mer att vara ytterligare en bubbla kan man säga. Och jag tänker att det tycker jag är fint, som om det vore en allegori, att man ser berättelserna eller en berättelse eller ett citat som ett sätt att tänka på någonting bättre som inte är just den situationen som är just nu. Man kanske till exempel är i en skyttegrav och då tänker man på sin gamla by och det blir Shire. Det blir fylke. Jag tänker att det är liksom jag tycker inte att det stör mig, utan det är snarare fördjupar mitt läsande liksom. Så jag tycker att det är.
Men ska vi haka i med det här som du började prata om, att han skriver i någon slags mytisk, du sa någonting Elias.
Ja, att han försöker skriva en liksom västerländsk mytos aktig sak. Så är det lite.
För det var typ min första punkt som jag skrev upp. Just. Att det påminner så mycket om Odysseus och Odysseen. Alltså en person som får ett något slags uppdrag och så bara irrar runt och det tar väldigt lång tid. Och det finns väldigt många olika väsen som både stör, förstör och hjälper till.
Ja.
Och att det blev liksom, jag tänkte verkligen att han måste ju ha varit så inspirerad av det. Och också att den är skriven typ som Odysseen, om man inte skummar förbi de här väldigt långa dikterna som jag faktiskt tvingade mig själv att läsa.
Ja, bra gjort.
Det är typ som att läsa Odysseen. Alltså det är liksom, och då är ju hela Odysseen på det jättejobbiga sättet.
Ja.
Men det kan man ändå ta för att den är så gammal.
Men alltså det här är
svårt. Men det här är så här, varför är de med? Varför är det så mycket dikter? Alltså det är sånger och lyrik, liksom långa, långa. Och det är ofta berättelser också. Det händer ju faktiskt saker. Det är bra att man läser dem liksom.
Ja.
Men när jag har hört mig för och lite så här sagt. För jag har varit lite så här, folk brukar tycka att jag är konstig som har läst Odysseen liksom.
Just det.
Så här, du har läst det här. Nej, jag hoppar över dikterna. Och då kan man säga, okej, jag fattar. Fast varför, vad tror ni, varför är de med? Ja. Varför är det på det sättet?
Jag tror att det handlar om att han vill skapa den här sekundära världen. Han vill inte bara att det ska vara en bok med karaktär. Utan han vill tänka, vad gör karaktärerna? De pratar själva. Vilka berättelser var viktiga för dem? Vilka berättelser? Så det är liksom, det handlar om att göra
hur
världen
de
så trolig
kommunicerar,
så,
liksom.
Precis. Och att göra världen så trolig som möjligt.
Det förankrar gamla minnen på något vis i deras värld. Ja, det är ju faktiskt.
Och sen, han tog jättemycket inspiration ifrån vår medeltid och ifrån äldre berättelser. Beowulf är ju en av dem som han
ja, precis. Ja, det finns ju många sådana gamla epos som är skrivna på jobbiga sätt.
Ja.
med dikt och sång och versmatt.
Men där kan man också säga, om jag får fortsätta där, ta tag i lite den tråden, för jag tänker också att nu känns det som att jag ville säga alla, men så kanske inte riktigt är, men väldigt stor del av de stora de absolut stora epos som vi har, de har ju delar av det här. Vi är inte tillräckligt med för att bli fotograferade, Anna. Nej. Men jag tänker så här att vi liksom, där finns det i alla fall, i de här episoderna så finns det delar som är det här typen av språk. Eller det är sånger. För jag tänkte på det som när du började berätta, så jag håller med dig helt och hållet där, Elias. Men det är också så här att vi har ju berättat, när vi berättar så har vi gjort det för att komma ihåg.
Mm. Och det är därför sättet. De här gamla bröstarna är skrivna
det är troligt. Ja. Och jag tror att det är väldigt lätt att vi då använder det som författare eller liksom skapande. Att vi, därför att det är så nära hur vi pratar och berättar om saker och ting. Vi människor.
Mm.
Och jag tror att det är därför han använder det. Jag tror absolut att det är så. Det finns i Bibeln det finns en hel bok som bara är sånger. Liksom.
Mm.
Alltså Saltaren för er som inte har läst Bibeln. Alltså det finns, och det sägs ju till exempel att första Moseboken, de första delarna antagligen också var sång. Alltså att man inte har musiken, det vet vi, men att det
troligen också om man inte skrev för länge sedan. Men så att man liksom, berättade och var tvungen att komma ihåg.
Vi måste liksom komma ihåg, och det är så vi minns och det är så vi talar. Och det är klart att, och vi pratade om i de förra avsnitten här om fantasy, det här om att läsa högt, att det ger ytterligare någonting. Jag tänker att när vi läser högt dikten eller sången, då händer det ytterligare saker. Yeah. Så jag tror att det är mycket lättare att när man hör någon berätta de här, lättare att se och uppleva det som Tolkien ville beskriva. Till exempel då backstory eller någonting som är viktigt.
Men det är inte mycket av de här sångerna som är i filmen, vad jag minns.
Nej, men det är ju så.
Det är några faktiskt.
Det finns det en del, ja det är några. Mm. Och sen är det ju också det att man märker att de sjunger i olika sammanhang. Framförallt hobbitarna gör det.
Mm.
Men även till exempel Aragorn sjunger.
Alltså, alverna sjunger.
Så det finns många. Mm. Där sången är viktig i olika sammanhang.
Sången är extra viktig för Lohirrim också.
Ja, precis. Så är det. Så vi har liksom. Det finns med i filmerna. Och tillräckligt tycker jag för att beskriva. Men jag tror att det de har gjort till exempel när de tar bort Tom Bombadil eller när de tar bort många av de här långa verserna, att de tar bort svårigheter med hur lång tid det skulle ta.
Ja, exakt.
Och också att man måste, det finns ju inte noter eller så, utan det är ju dikt, och då måste man ju liksom skapa det. Och
jag tänker att där går gränsen.
Jag tror att det kan vara svårt liksom. Ja. Jag tänkte på, det finns en fin scen i senare film, en senare bok, där Merrin sjunger, och det tror jag att den personen som spelar Merrin i filmerna skapade den, om jag uppfattar. Jag kan ha fel.
Det är Pippin som sjunger.
Är det Pippin? Ja, det är Pippin. Billy Boyd. Och han har gjort den, tror jag. Men den är baserad liksom på. Men jag tyckte bara att säga att det är ju inte alltid som alla skådespelare kan göra.
Nej, precis.
Så,
nej.
På det sättet. Såklart. Eller ens sjunga. Vissa kanske sitter och sjunga. Eller inte så bra kanske. Det jag menar är helt enkelt att jag tror att de här sakerna var praktiska skäl i filmerna. Men att det är tillräckligt mycket. Men jag tror väldigt mycket på det här med sångerna och att man läser och att man får det. Och i det här vill jag också säga en sak till, förlåt. Och det är att jag precis har fått lära mig att alla böckerna nu har kommit med en ny ljudbok.
Ja.
Kan du prata lite om det,
Elias? Det är ju...
Och det vill vi tipsa om.
Dåligt på skådespelarnas namn.
Han heter väl...
Andy Serkis. Som gör Gollum då i
filmerna.
Som nu har spelat in ljudböckerna. Och tydligen så har han gjort Silmarillion igen. Och tydligen. Den måste jag ju då få tag på. Så det, de är väldigt bra. Och han gör också sångerna förvånansvärt bra.
Mm.
Vilket jag
måste... Läser han dem?
Nej, han sjunger.
Han sjunger dem?
Mm.
Ja. Så att jag rekommenderar, jag tänkte bara till alla som kanske vill läsa de andra två till eventuella senare liksom avsnitt och så, eller bara för att de blir inspirerade av det här avsnittet, så alltså det är väldigt bra tips.
Mm.
Ett ytterligare tips kan ju vara att om man inte kan, någon annan läser högt till exempel, eller man kanske tycker att det är lite läskigt att läsa engelska högt för någon om man inte känner att man klarar av att göra det själv, så kan man ju då lyssna samtidigt som man läser.
Mm, precis.
Och det ger också väldigt fina djuplodade liksom upplevelser, tycker jag.
Mm.
Yeah.
Så det rekommenderar vi.
Sen tänkte jag säga en sista sak med det här innan vi går vidare från sången. Att, det är ju så att han skapar den här genren med klassisk fantasy och med ett brödraskap och sådana saker. Och väldigt mycket kopieras direkt från Tolkien. Men just det här med att skriva sånger och dikter, det är ju kanske för att glädja dig eller lätta för dig. Det är ju en av delarna som inte har kopierats av jättemånga in i den liksom,
just generella. Just det, nej, precis.
Kartorna kopieras och att skriva en historia och att ha massa konstiga
uppdrag.
Liksom, ja, väldigt mycket kopieras, men det här med att skriva långa dikter eller så har inte nödvändigtvis kopierats ner av alla andra fantasy.
Det är ju väldigt ovanligt i böcker. Jag är väldigt förvånad att se det. Jag är ju en sån som gillar alla såna där gamla epos. Så att jag blir ju glatt och överraskad att de var med ändå.
De fortsätter att finnas med.
Ja, perfekt. Men jag tänker att vi kanske ska gå in på vår diskussionsfråga här.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Jag skulle vilja läsa ett litet citat innan vi börjar prata om den. Diskussionsfrågan är alltså om ringen. Och vad ringen skulle göra med oss och vad vi skulle göra med ringen. Men det finns ett citat som när Gandalf berättar om ringen för Frodo. Och då berättar han då att de här maktens ringar, de stora ringarna, var de verkligt farliga. Och så säger han till Frodo, en dödlig som har en av de stora ringarna, han dör inte, men kan inte växa eller utvecklas. Han bara fortsätter tills varje minut fylls av leda. Och om han ofta använder ringen för att göra sig osynlig, då bleknar han. Till slut blir han osynlig för alltid. Och han får vandra i evig skymning, endast åsad av den mörka makt som härskar över ringarna. Ja, förr eller senare om han från början är stark och välmenande, men varken styrka eller goda avsikter hjälper i längden. Förr eller senare ska den mörka makten förtära honom. Och sen märker de att Sam tjuv lyssnar. Men just det där tyckte jag var så här... Ja, det är ganska filosofiskt. Och vi har ju pratat om det här med livet och hur att leva i elände och lågvatten. Eller att lågvatten ta risker och liksom försöka utvecklas. Alltså att det värsta som kan hända en människa är att inte få utvecklas.
Det tror jag ju väldigt mycket
och på. Det är ju typ det de säger. Ja. Alltså man lever i leda, man kan inte växa och inte utvecklas. Man bara går runt och tänker på den här ringen, typ som Gollum då. Att det var ju spännande. Alltså det är också det här med ondska och godhet. Vad är det som händer när man blir ond? Alltså man förlorar förmågan att utvecklas.
Ja, utvecklingen i sig är ju liksom inte behaglig. Alltså jag tänker förändring till exempel. Man fastnar väl också i någonting som är kul.
Nej.
Men för att vi ska... men utveckling är viktigt för oss människor. Det tror jag absolut.
Men om man ska definiera en ond person så är väl det en person som har fastnat i en elak tanke. Liksom.
Ja,
det är inte en person som tar in någonting.
Och gör allting för det.
Ja, precis.
Och det märks ju, det kan man ju säga också. Man säger så här, makt korrumperar, säger man. Och så tittar man på de makthavare som har blivit korrupta i vår verklighet. Och då kan man se att de har fixa idéer. Verkligen. Och de gör dem, genomdriver dem utan någon som helst. Liksom, det är inte intressant vad som kan hända med dem eller med människorna runt omkring dem. För de är intresserade av att sin idé. Och det för alla de runt omkring dem också ner i elände. Det kan man verkligen se, tycker jag. I dagens samhälle.
Vad skulle du göra med ringen om du fick den i din hand?
Jag skulle försöka att inte ha den på mig. För jag tror inte på att leva i någon slags i förändringslöshet. Men det är lätt hänt, såklart. Det är skönt att bara ha det lite lugnt.
Det är också och farligt att bara vara i ringens närhet. Ju.
Ja. Men jag vet att om jag skulle sätta på mig den och bli liksom få den här makten. Då tror jag att jag skulle försöka göra saker och ting som är gott. Nu vet jag ju att just det här, den det här ringen inte. Är farlig. Det går inte.
Men du menar att du fick makt i största allmänhet?
Ja, men om jag fick makt så skulle jag försöka göra saker och ting som man inte kan göra i en demokrati. Liksom. Om nu tog jag den här frågan på riktigt allvar. Alltså. Ja, men jag pratade med Kai om det här häromdagen, att det är problematiskt till exempel det här med miljöproblematiken som vi har, att vi behöver göra någonting åt vårt klimat och vår jord, att vi håller på att förstöra väldigt många saker.
Mm.
Och
då blir det ju verkligen, för då måste man helt plötsligt börja invadera andra.
Ja, men det gör inte med, jo, men, men min poäng var att jag vill leva i en demokrati där vi har möjligheter att välja våra representanter.
Ja.
Men problemet att det är att inbyggt i demokratin finns också att vi inte kan är att de personerna som måste fatta jättejobbiga beslut som de kommer bli avskydda för ibland, och framförallt av vissa människor som blir väldigt påverkade av de besluten, de kommer inte väljas om, och det är ett inneboende problem i demokratin. Så jag tror att jag hade liksom försökt att fatta väldigt jobbiga beslut för hela världen och alla folk som är värsta diktatorn.
Mm.
Och sen hade man kunnat fortsätta med demokrati.
Är det här då som när du försöker vara positiv, eller är det här efter att du har korrumperat?
Ja,
nej, jag tänker att
eller är det lite samma?
Nej, det var jag vet inte.
När du försöker göra positiva, men det kommer bli negativt.
Jag tänker att det alltid blir negativt.
Jag tänker ju det också.
När någon ska bestämma eller överhuvudtaget när man måste fatta jobbiga beslut, blir det ju negativt för väldigt många.
Mm.
Det måste man ju säga. Det är ju liksom inte, man kommer inte ifrån det. Vad skulle du göra?
Jag började sätta och tänkte på ett skämt som jag drog på gymnasiet. Att jag skojade om att alla vill ju gärna, man vill ju ha makt och alla vill bestämma.
Mm.
Att det skulle vara väldigt roligt om man hade ett program på gymnasiet som var diktator. Och hur roligt det skulle bli så när alla de tog examen. För de har ingen samarbetsförmåga.
Nej.
Det var bara en lustig tanke som jag satt och...
De skulle utbildas liksom.
Man utbildar folk till diktator. Och så får man se vem som vinner.
Ja.
Men det är jobbigt om det är många som är sådana stora personligheter som vill vara diktator. Jag tror du verkligen det? Det tror inte jag.
Det tror jag.
Så
man måste vara extremt
galen för att vilja vara. De som man verkligen måste vara orolig för, det är de som absolut inte skulle gå den utbildningen. För de förstår hur utpekad. Man kan inte bli diktator om alla vet att man vill bli diktator.
Nej, just det, precis. Det är också någonting komiskt i hela den grejen. Alltså liksom att, också att stå för det.
Ja.
Det är det som är... Ja.
Jag tänkte
så det är så att jag funderade på.
Discworld, där han i sin allegori av Australien, där så fort de röstar fram en politiker, då arresterar de dem. För de vet att förr eller senare kommer att göra något som är... Okay, så de bara de liksom, arresterar dem så fort de röstar in dem. Det löser problem liksom. Men jag vet inte, det är så svårt också med vilken makt är det man faktiskt får. I teori så blir man ju i alla fall osynlig, men
det tycker jag lät jättekul. Alltså det var, jag tänker inte på den här frågan längre än det. Tänk vad roligt att bli osynlig. Det hade jag ju varit hela tiden. Och så hade jag blivit ond jättefort. Men vem skulle kunna motstå en sån grej? Skulle du kunna så här, ringen ligger där och ni vet att den skulle bli osynlig och smyga runt i Östervåla?
Jag vände.
Lyssna vid fönstren.
Det är gud vad roligt.
Ja. Och så ser de ens fotspår i snön. Och vet att man är där ändå.
Det vet de, ser den inte. Precis som trollen.
Just osynlighet är nog en av dem som tilltalar mig minst.
Ja, okej.
Okay.
Ja.
Vad skulle du ha för superkraft då?
Jag skulle väl snarare använda, om vi pratar om ringen, så skulle man använda den för att framkalla en av de här Nazgulsen, så att man kan flyga omkring. Flyga är mycket mer intressant. Eller teleportation och sånt, tycker jag.
Mm.
För att det vore så coolt att kunna åka till olika ställen och så. Jag har tänkt att egentligen bara kunna alla språk vore väldigt ballt.
Liksom. Ja.
För mig att då som historiker kunna läsa alla olika konstiga källor så kan man jämföra de olika, det tycker jag vore väldigt coolt. Men det är ju inte nödvändigtvis en liksom superkraft i sig. Men...
Jo, men det tror jag att det hade varit. Anna och jag har ju haft ganska långa samtal just om språk.
Mm.
Och lite om det här med uttal har vi pratat om till exempel, och hur mycket man per automatik informas i ett samhälle om man kan uttal, till exempel, mm. det pratade du om.
Det, här och det är att, lite att vara osynlig. Alltså man, det märks mindre
och mindre att man, är svensk,
att man exempel, inte är del av det.
Ja, precis. Så du både och liksom, att jag är engelsman, jag bor här och har bott här länge, men jag är också alltid svensk. Jag är svensk och kommer att vara det i hela mitt liv. Liksom. Mm. Och att du pratar om det här med att det är svårt när de då tror att du inte är någonting annat än engelsk.
Mm.
Och sådär, jag tyckte det var intressant. För det tänker jag också att i det positiva i det är ju att vi kan på ett annat sätt vara inlämnade i ett samhälle om vi kan deras språk.
Ja.
Så jag tror att det skulle påverka jättemycket ens historiska kunnande och förståelse för historiska företeelser och sådär.
Ja, jag tänker också att även om man lägger allt sånt åt sidan, så bara att man tänker ju lite annorlunda. Man tänker i olika språk. Och om man då helt plötsligt kan tänka på alla språk, så tror jag att man kan se sig in bättre. Liksom man kan i allmänhet. Det måste låsa upp väldigt mycket.
Det hade varit väldigt konstigt då, för jag tänker en av de sakerna som man brukar prata om är ju att man drömmer på när man drömmer på det nya språket. Mm. Då har man liksom blivit, har du drömt på engelska?
Mm, det har jag nog.
Ja, för att jag tänker att det är naturligt att du gjorde det. Men också, eller gör sådär. Men att och göra det, man blir väldigt
såhär. Alla språk.
Alla språk, precis vad jag tänkte.
Att, såhär, genom makt, du tänker att genom makt av, med ringen skulle du kunna lära dig.
Alla. Nej, det var mer ett liksom, först om jag ska hålla mig till vad ringen kan, då kan jag väl
fast kalla det min fråga, tror jag. Mm. Jag tror att det var jag som
lurade dig. Du
hade gjort ut det här.
För att jag tyckte det var kul. Ja. Jag tror att det var en rolig tanke. Precis.
Och det är också en av, för att fortsätta prata om hur bra fantasy är, så det är ju en av de stora lockelserna är att man får utforska alla de här olika, tänk om man kunde ha de här magiska förmågorna och saker. Jag skulle då kunna skriva en där en av specialförmågorna är att man kan massa olika språk.
Ja.
Då får man väl folk som klagar på att det här var inte så intressant. Men varför skulle du sitta och ha massa korska dikter där han läser olika språk? Och så.
Jag tror du tycker du ska göra det. Vi är på. Jag och Nanna,
vi är alltid på att skriva såna här saker.
Jag tänker att vi ska kanske börja avrunda det här. Och hålla oss lite bara till ämnet sagoringen, tänker jag faktiskt. Jag tycker att, men du kan få avsluta med din språkspaning.
Nej, jag tyckte bara säga.
Men jag känner att nu har vi liksom hållit oss ganska bra till att prata om den här boken.
Vi har pratat om den här boken väldigt lång tid. Och jag tänkte att jag ska nämna en bok som inte jag nämnde i de andra förut. Och det är ju att...
den fortsätter.
Nej, jag vill bara... den fortsätter i all evighet.
Ja.
Men jag tänkte säga att det finns ju en bok som heter Liftarens guide till galaxen.
Mm.
Där man får en liten fisk i örat. Och då kan man då prata och förstå alla språk i universum.
Babelfisken.
Jag tänkte bara säga
så. Då vill jag avsluta med en kulturell spaning som jag också fick i boken.
Ja.
Det är mycket roligt att det är typ värsta som Frodo kan göra mot den här damen som kommer och ska köpa hans hus och spanar på alla hans
mobilia saker.
Ja, exakt. Då säger han så här, eller nej, han tänker det. Han frågade inte om hon ville ha te. Punkt. Det är hela, det behövs inget mer för en britt att förstå hur mycket han hatade Lobel. Det tycker jag är mycket roligt, apropå kultur.
Ändå. Ja.
Sen,
det är en sån där sak som är väldigt brittisk att säga.
Ja. Och så är det också den här sarkastiska att hon får innan ett paket med silverskedar.
Just det, som hon har stulit.
Ja, så det är sådana liksom spydigheter.
Sånt håller man på. Typ det värsta man kan göra i England i ett mejl, det är att skriva typ regards istället för kind regards. Då är man liksom livid.
Mm.
Ja, det är roligt. Ja. Alltså de här små liksom sätten att vara elak på. Det är mycket kul.
Jag och min kära make åkte på vår bröllopsresa genom bland annat genom att åka tåg genom det gamla Östeuropa. Och då var det bitvis väldigt kallt i en vagn. Och jag och vi liksom var svenskar och liksom jag gick och hämtade våra jackor till exempel. Vi satt oss, jag var i restaurangvagnen. Så vi satt oss i restaurangvagnen och till slut fick vi gå och hämta våra jackor. Och sa och burra, hurra, huttrade liksom. Och sen så vet jag att vid något tillfälle så tror jag faktiskt att Mats sa till så här, skulle du kunna höja värmen lite? Och då sa han att det är sådär. Och då sa han nej, det går inte. Liksom. Och vi satt där och huttrade. Och sen efter en kanske 5 minuter eller så hade även det andra paret i restaurangvagnen också upplevt att det var liksom för kallt. Och då var det en engelsman som då skulle du säga möjligtvis att det är lite kallt här inne? Och då sa han då, han frågade väldigt vänligt så här, tycker inte du också att det är lite kallt här inne? Jo, det är det, så här. Skulle du möjligtvis kunna höja värmen då? Så här, alltså det var liksom frågan i sig. Tycker inte du att det är kallt? Och då blev det högt. Då satte de igång värmen.
Mm.
Så det krävdes liksom lite mer finkänsla. Den engelska finkänslan.
Som ändå är rätt så vass.
Den är liksom vass, ja. Precis.
Det var, han är ju fruktansvärt upprörd när han säger på det här trevliga sättet.
Exakt. Och det tyckte jag var väldigt roligt. Att även mitt i det här liksom gamla östblocket så hajade man det.
Ja, men jag tror det, där tror jag att det är vi som inte hajar. Men det är en annan, ett annat avsnitt.
Ja, men det är kul.
Men det var roligt att se britten tolken i den här. Alltså, det gladde mig också.
Mm.
Det var kul.
Det förstår jag.
Då ja, men tänker vad roligt. Jag att vi avslutar.
Ja. Känns det som att vi vill säga någonting mer om boken?
Ja, jag skulle rekommendera att ni läser den.
Ja, bra. Läs boken.
Inklusive, ja, och om man inte kan komma över dem, då kan man nog skippa verserna. Men problemet är ju att vissa av dem har faktiskt relevanta saker.
Mm.
Det är ju om man skippar när Aragorn sjunger, det tenderar att vara lite problematiskt för Aragorn. Säger viktiga saker. Men ja,
jag tror
kan man
också
inte, då skippar man, annars bara läs på.
Ja. Det är roligare.
Och kanske läs dem högt och sjung lite. För hitta på en melodi.
Eller lyssna på Circus när han läser.
Men han sjunger han då alla de här sångerna?
Ja, det gör. Som jag fattar så gör det.
Perfekt.
Ja,
så men lycka till. Så finns det också hur mycket fanband som helst som lägger upp musiken överallt.
Alltså. Just det. Jaha, okej. Okay. Och herregud, ja, det här är liksom en växande rörelse som aldrig tar slut.
Som började växa på 60-talet.
Ja, precis. Ja. Det finns ju också, det måste jag säga, det finns ju också en parodi som heter Board of the Rings. Har ni hört talas om den?
Nej, berätta.
Ja, det är också från 60-talet.
Mm.
Men det var väldigt roligt bara när jag försökte hitta lite information om det var någon mer som gillade den här Tom Bombadil.
Just det.
Så kom det fram att det finns att han var en ganska stor karaktär i Board of the Rings. Och han är då hippie tillsammans med Goldberry och lever lycklig i trädgården. Men det var lite kul, så den kanske vi ska läsa också någon gång. Vi får se.
Kanske.
Ja,
då
kul. Så,
då tackar vi för idag.
Ja, det gör vi. Ja. Ha det så bra allihopa.
Hej då. Ha det så bra, hej då.
Hej.
Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, Baram, Barara.